With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, men det är fantastiskt. Hur är det själv, Niklas?
Det är bra. Du låter lite sliten, hörru.
Jag är lite sliten. Jag är lite hes. Man var ju då i Barcelona på Barcelona Grand Prix. Kikade lite Formel 1 i helgen. Och det satte sina spår.
Ja, det är så. Du satt och imiterade motorljud uppe på läktaren, kan jag tänka mig.
Exakt.
Få höra din bästa imitation av en Ferrari.
Vrum, vrum. Eller nej, om man ska vara helt ärlig så är det bara...
Ja, det tycker jag var bättre.
Det är väl bara Formel 1-fans som förstår det med tanke på att Leclercs bil slutade fungera.
Aha, okay.
I underloppet.
Ja, nej, men det är härligt att du också börjat kolla på Drive to Survive och blivit en F1-galning som resten av alla män i hela världen. Du, vi ska inte prata Formel 1 idag, vi ska prata, det blir givetvis lite mer makro, tyvärr blir det också lite mer råvarubolag, men en annan sektor än olja idag. Och sen vill vi också skicka ut en liten påminnelse om Robomarkets event. Vi pratade om det förra veckan, vi har ju med oss en ny huvudsponsor, Robomarkets, och de har ett event där vi ska presentera, vi ska ha en börskväll helt enkelt. Det kommer bli supertrevligt, det kommer vara på restaurang Grodan om inte jag missminner mig, och eventet kommer vara den 16 juni klockan 17.30 på Vinbaren i restaurangen Grodan. Superkul, gå in och anmäl till det. Det finns en länk, dels kommer vi lägga ut en tweet som kom ut igår då, när ni lyssnar på det här. Vi spelar ju in 25 maj på löning, men det kommer släppas den 26 maj. Så vi skickar ut en tweet om det, och dessutom finns det en länk i avsnittbeskrivningen. Innan vi hoppar in på veckans del snabba ska vi dock påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi börjar med veckans tre snabba, Fabian. Activision Blizzard pratade om här veckan att det fanns en litet arbitrage där kanske mellan budnivån och den nivå den handlas på nu. Det var väl runt 20% under budnivån. Men nu vill du plocka upp dem igen, eller?
Eller indirekt. Det handlar ju om den här konsolideringen man har sett på spelmarknaden. För nu ryktas det om att Amazon, Disney och Apple har visat intresse på att köpa upp EA.
Electronic Arts.
Electronic Arts, ja. Det stora bolaget bakom FIFA, Apex Legends, Battlefield och så vidare. Och det som är intressant här också är att EA var faktiskt riktigt nära på att mergea med NBC Universal. Och det var en deal som föll igenom bara för någon månad sedan. Och ja, det är intressant nu. Microsoft, Sony har köpt upp jättemånga stora som små publishers. Allt fler försvinner från marknaden i takt med att den här tv-spelsmarknaden växer större nu än tv- och filmindustrin tillsammans. Och så har man även hört de här uppköpsryktena kring Ubisoft. Och då kanske det är rimligt att se andra big tech-bolag, förutom Microsoft, försöka komma in. Amazon, de har ju försökt, men de är inte så stora inom gamingen. Detsamma gäller för Apple, de har ju sitt App Store, men de har inte någon egen division. Och sen Google och Meta såklart har ju försökt ta sig in där. Men än så länge inte alls lika stora som Microsoft. Så det skulle bli otroligt intressant att se vad som händer nu med EA. Kommer de bli uppköpta eller kommer de förbli egna? Oavsett så verkar det som den här branschen kommer fortsätta konsolideras.
Ja, det haglar ju in bud överlag, känns det som. Det är mycket som snappas upp nu när det är billigt. Och det där är ju lite problemet som vi pratat om, att det är ju förstås trevligt. Folk köper ju upp saker när de är billiga, men det är ju då man själv skulle vilja köpa dem egentligen. Och framförallt är det tråkigt om man ägt ett bolag på tidigare toppnivåer och så har den gått ner rejält mycket och sen köper någon upp det till ett bud. Och visst, man får en budpremie då, men oftast är det fortfarande en förlust om man köpte det liksom på toppen. Så det är lite tråkigt, men det är absolut stor konsolidering. Det är också mycket rykten och snack nu om Kambi på svenska börsen som har stigit nästan 20% här på bara några dagar. Och det ryktas ju om att det kanske har läckt information om ett bud där nere på Malta. Precis som det har gjort med de andra bolagen som handlas upp. Så är de handlas ju upp inför buden, så det verkar som att det läcker som ett såll. Men sen tänkte vi också prata om någonting lite på samma tema, Hasbro. Vi pratade ju om dem för några avsnitt sen, avsnitt 226 för att vara exakt. Och då var det ju Alta Fox Capital som lyfte upp ett case där man tyckte man skulle spinna ut Wizards of the Coast, alltså de som gjort Magic the Gathering och även äger Dungeons & Dragons IP-et. Och man tycker att det där skulle spinnas ut liksom för att det skulle göra större värde. Och nu har Hasbro kontrat då. Ledningen där tycker inte att det här är förmånligt för investerare.
Ja, exakt. Hasbro släppte ju en investerarpresentation här då de i stort sett kontrade hela Alta Fox tes kring Wizards of the Coast. Och som du säger, de anser inte att det här är förmånligt för investerare att spinna ut Wizards of the Coast. Och faktiskt att Alta Fox inte alls förstår sig på Hasbros strategi och vision. Och dessutom anser de att Alta Fox analys kring Wizards of the Coast är bristande. Man använder bland annat missvisande jämförelsevärderingar till andra bolag för att berättiga sin syn kring en spin-off. Och de anser att Wizards of the Coast inte har lyckats trots Hasbro, utan på grund av att de är en del av Hasbro. Och det är ju så att Alta Fox, de vill ju byta ut till exempel Hasbros styrelsemedlemmar, vilket Hasbro ställer sig starkt emot, då de anser att Alta Fox nomineringar inte är adekvata, de har inte relevant erfarenhet, och nu försöker ju Hasbro nå en förlikning här. Men för att Alta Fox ens ska komma till bordet så kräver de att en av deras nomineringar ska garanteras en styrelseplats. Så det är lite hetlevrat här nu, det ska bli väldigt intressant. Men oavsett om man är på Hasbros eller Alta Fox sida, så kan man kan ju förstå bådas sida. Wizards of the Coast, de har ju växt otroligt snabbt här nu senaste åren. Men samtidigt så har Hasbro som bolag starkt underpresterat marknaden. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad det här tar vägen och vart det tar slut.
Verkligen. Jag är ju nog fortfarande lite mer på Alta Fox sida, men vi får se hur det här spelar ut.
Jag är nog också mer på Alta Fox sida. Det är framförallt för att det finns så mycket Hasbro äger ju så mycket skräp.
Sen, tredje grejen vi tar upp här, det är ju Snapchat, eller Snap som moderbolaget heter. De följer hårt på börsen tisdagen 24 maj, minus 43%. Och det var på grund av att de hade fallande intäkter, tråkig guidance, minskade takt i anställningar. Och framförallt säger vd att makro nu påverkar mer och snabbare än man trott. Lite svårt att köpa den förklaringen faktiskt. Jag tycker det är lite konstigt. Men det här drog i alla fall med sig en mängd techbolag. Facebook var ju ner 8%, After Hours, Google ner 5% och så vidare. Och det kanske är så att det här med marknadsförings och ads inte är någon form av hedge mot varken inflation eller avstannad ekonomi. Det är ganska lågt att man säljer mindre reklamplatser när ekonomin stannar om.
Ja, exakt. Så i början av corona så antog i alla fall jag att marknadsföring skulle få känna på avstannade tillväxt, att bolag skulle dra tillbaka marknadsföring, då det historiskt sett är en väldigt cyklisk bransch. Men det gjorde den inte. Man såg ju bara att ads skiftade från ett bolag till ett annat mellan sektorer. Och det fick ju mig och många andra att leka med tanken på att marknadsföring kanske inte längre var cykliskt, utan sekulärt. Men nej, nu får vi svart på vitt. Utan det verkar ju faktiskt som marknadsföring faktiskt fortfarande är cykliskt. Inte så konstigt, men business är ju trots allt väldigt svårt. Det ändras ju. Men
det här, det är inte så konstigt egentligen, för att alltså Digital marknadsföring stod ju för cirka 13% av US ad spend, alltså det man spenderade i USA på annonser kring 2008-2009. Idag är det 65%. Så att anledningen till att liksom de här bolagen antagligen har gått så bra, Google och så vidare, det är också för att man inte bara har växt som ekonomin, för det rimliga är ju att annonseringen växer ungefär i takt med ekonomin. Men det som också har varit är att det har växt snabbare än det om man har sålt digital marknadsföring, för digitalt har tagit andelar från det liksom mer analoga. Och därför tror jag också att corona var positivt ändå. Dels gjordes ju så mycket stimulanser och så vidare, och många gick nog över väldigt snabbt till digital marknadsföring för att man såg att liksom ett behov av att vara ute digitalt istället för fysiskt. Vem vill köpa en billboard liksom stora fish till exempel, när folk ändå inte är ute utan alla sitter isolerade hemma.
Ja, och det är intressant att nu ställa sig frågan, hur kommer till exempel Facebook och Google att påverkas framöver? Och då är det viktigt att påpeka här att Snap, de kör ju främst någonting som heter brand marketing, medan Facebook och Google kör något som heter performance marketing. Och performance marketing, det fokuserar ju mer på conversions, att du faktiskt köper någonting.
Du betalar per klick till exempel. Klickar man på en Facebook-annons så kostar det ett visst antal öre för annonsören.
Exakt, och brand marketing, det är väl det som de flesta känner igen i reklam. Det är att man börjar känna igen brandet och företaget, som man kanske eventuellt framöver köper någonting.
Ja, och precis, mer marknadsföra. Att i Snap är det så, det är inte så mycket utgående länkar, utan det är mer som du säger, man försöker bygga kanske en kanal eller någonting och bygga innehåll, och då blir det nästan mer som en byrå liksom.
Så det ska bli intressant att se nu om performance marketing, det vill säga det Facebook och Google gör, också faktiskt är cykliskt, eller om det kommer klara sig bättre i sådana här tider. För man såg att Snap, de påverkades inte särskilt av IDFA-ändringarna, eftersom de inte var särskilt beroende av de här exakta conversion-mätningarna. De behövde inte mäta hur många köpare som liksom gick igenom en viss reklamkampanj eller kom igenom en viss reklamkampanj. Men det kanske är rimligt nu när bolag blir mer kostnadskänsliga, att pengar flyttar över till plattformar där man är mer exakt. Man mer exakt kan mäta hur väl en marknadsföringskampanj har presterat. Och då kanske det är så att det går ner för Snap, men det kanske flyttas över mot till exempel Facebook och Google, för företagen vill ha bättre koll på vart de lägger pengarna.
Ja, vi har ju varit inne på det förut, att vi tror just det här med performance marketing, att man betalar per klick, det bör ändå klara sig lite bättre, helt enkelt av den här, att vissa sökord är ju liksom väldigt dyra och sådär, eller vissa ord som man köper och vissa målgrupper och så, för det är liksom en budgivning och auktion kring det. Minskar intresset, ja men då finns det ju nya annonsörer som kliver på som kan köpa, så att köptrycket lär fortfarande finnas kvar där, kan tänka mig en stor del, men priserna såklart bör ju rimligtvis justeras ner om det är färre som köper. Avslutningsvis också, bara två punkter för att styrka det här med ett eventuellt bear market rally. Det har kommit av sig lite grann, känns det, speciellt när det kommit in svaga siffror. Men nu är vi i princip över kvartalsrapportperioden, så nu kanske vi kan fokusera på mindre relevant data för att driva börsen högre. Dels tycker jag det var intressant, nu kommer ju det här buyback-fönstret tillbaka. Alltså bolagen kan ju börja göra återköp igen, och det är ju jättestort i USA. Man tror nu att det ska vara 3-4 gånger högre än vad det varit i föregående veckor. Så att det kommer vara liksom väldigt stora återköp. Inom S&P 500 har man annonserat ut att man ska köpa tillbaka aktier för runt $430 miljarder. Och det är ju starkare än både 2019 och 2021. Och det är helt enkelt för att man fortfarande har ganska bra marginaler och vinster. Sen är frågan vad som kommer hända med de marginalerna framåt. Det är väl det man kan vara lite orolig för. Och sen tyckte jag också var intressant att vi ser också nu en ombalansering här i slutet av månaden. $6 miljarder per dag ska köpas i aktier, beräknar JP Morgan och även Morgan Stanley. Och det är ju framförallt liksom fonder och pensionsfonder och så som ska vikta om, och nu viktar de in dem mot aktier, räknar man, och då kommer de, liksom, kommer de handla för över $6 miljarder per dag. Så att vi kan hoppas här på ett litet slutet på månaden rally, men ingen vet ju vad som kommer hända. Vi har ju återigen med oss vår huvudsponsor Robomarket, som vi är så glada för att de samarbetar med oss. Och det är en europeisk multi-asset-mäklare med över 12 000 instrument att handla. Du kan gå lång eller kort, CFDs på aktier, ETFer, index, råvaror, valutor, krypto, you name it. Och med CFDer kan man välja hävstång väldigt enkelt och flexibelt. Och dessutom har Robomarkets valutakonton, så du slipper onödiga växlingsavgifter.
Robomarket har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska Finansinspektionen, och framförallt otroligt attraktiva villkor med låga courtage och tajta spreadar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investering eller trading-idé som du kan utforska vidare på deras plattform.
Ja, och just den här veckan tänkte vi lyfta guld lite extra, mer specifikt guldminer. Så vi kommer komma in lite på det också sen i huvudavsnittet på podden. För vi har ju pratat mycket om olja i podden senast tiden och råvaror generellt. Men mycket av samma problematik som finns inom oljemarknaden finns också inom guldmarknaden. Man har helt enkelt inte investerat tillräckligt i guldproduktion eftersom intresset för tech-aktier bland annat har sugit in allt kapital. Och nu när inflationen ligger på över 8% globalt och räntorna är betydligt lägre så börjar guld bli allt mer attraktivt. Och många guldminers har senaste åren tvingats till att slimma ner, liksom rensa sina balansräkningar så de kan få väldigt höga marginaler om guldpriset sticker iväg. Så det behövs inte mycket högre guldpris för att det ska verkligen bli fart i de här bolagen och ska börja trycka väldigt mycket pengar. Problemet dock med att investera i all form av råvarubolag egentligen är ju att det kan vara svårt som lekman att sätta sig in i enskilda bolag. Därför har vi många gånger lyft att ETF är ett väldigt intressant instrument. Men många nätmäklare har tagit bort handen de här på grund av vissa regelverk. Men det finns faktiskt möjlighet via RoboMarkets att ändå handla med ETF-erna via CFD-er. Så varför inte kolla in till exempel VanEck, två stora Goldminers ETF-er, Goldminers ETF och Junior Goldminers ETF för de lite mindre bolagen i sektorn.
Vill du veta mer om RoboMarkets, besök då robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demokonto för att känna på plattformen.
Som med alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på RoboMarkets hemsida. Vi säger stort tack till RoboMarkets. Ja, och som jag nämnde, jag tänkte att vi skulle faktiskt prata lite mer om just guld, djupdyka lite ner. För det dyker ju upp på många ställen. Generellt liksom har ju investeringar flyttat från råvarusektorn in till andra saker. Och det gör ju att det blir intressanta lägen nu. Olja har vi pratat om, så att folk är trötta på olja nu tror jag helt enkelt. Fast det är sjukt intressant och lönsam sektor. Men guld kan vara lite intressant. Och det finns även då en koppling förstås mot räntor och inflation som kan vara lite intressant.
Och det pratade vi senast om i avsnitt 219, Putins guldläge som avsnittet kallades.
Ja, men precis. Och det här avsnittet kanske också är någonting med guldläge. Vi får se, vi har inte så bra fantasi. Men det finns ju ett antal anledningar till att råvarubolag är rätt intressanta just nu. De har ju framförallt blivit väldigt styrmodligt behandlade de senaste åren. Och det här har ju tvingat till exempel bolagen just att slimma ner. Liksom. Man har rensat upp lån och så vidare i sina balansräkningar. Man har försökt slimma ner produktionen så att man ska liksom kunna... Ja, man ska helt enkelt kunna försöka överleva på ett lägre råvarupris. Det är egentligen det som har blivit effekten av det här. Vilket då gör att om man har slimmat ner allting och man lyckas tjäna pengar på ett ganska lågt pris på råvaran man producerar, vad händer då om det råvarupriset sticker iväg? Ja, men det blir ganska logiskt. Du tjänar väldigt mycket pengar. Sen på sikt behövs det göras investeringar och så vidare. Då har du en jättestora capex-kostnad och så. Men fram tills det så kommer du liksom verkligen trycka pengar i de här bolagen. Och det är egentligen det som är intressant. Och då kan man fråga sig, varför har ingen velat satsa på de här bolagen? Varför har ingen satsa på guldbolag till exempel? Ja, men först och främst så finns det ju jättemycket ESG-skäl. Dels allmänt en opinion mot ESG, men det har också kommit nya regelverk som gör att fonder och så vidare och institutionellt kapital inte längre kan investera i den här typen av sektor på samma sätt. För det är ju inte helt rent att plocka fram guldmarken, men faktum är att vi behöver guldet, tyvärr. Och det har vi tjatat mycket om tidigare, man får inte investera på grund av ESG-skäl, och det gör ju då att bolagen tvingas minska investeringar. Dessutom har vi faktiskt också många som har klivit in som aktivister i de här bolagen och tvingat ner produktionen och tvingat bort investeringar för att man helt enkelt säger att nej, men vi vill inte ha guldproduktion, vi vill inte ha oljeproduktion. Och då kliver man in och tar en roll där och försöker stoppa det där. En annan intressant aspekt, och det har vi inte pratat så mycket om, men det är att det är för hög volatilitet i de här bolagen för många institutionella investerare. Okej, och vad beror det på då? Jo, men råvarupriserna är volatila helt enkelt. Och det som är intressant är att senaste åren så har det verkligen glidit över till att vi mer och mer vill ha lågvolatila produkter, speciellt i typ pensionsfonder och så vidare, för man vill ha liksom jämnt flöde, jämn avkastning så man kan veta vad man får framåt. Det är det som har gjort att private equity-industrin verkligen har exploderat och verkligen blommat ut. För de kan garantera låg volatilitet. Dock är det ju artificiellt låg volatilitet. Eftersom de gör det genom att de har jättemycket onoterat. Och sen så har de liksom rundor hela tiden där de höjer värderingen lite grann. Och då kan de garantera att du får 10% per år eller 20% per år. Sen är ju frågan den dagen du faktiskt ska realisera där. Får du ut dina pengar då eller inte? Eller när du sätter på börsen så ser du för alla 70%. Så att det där är ju helt artificiellt, men det ser väldigt bra ut. Och kan du bara hålla igång det medan du själv är ägare av den här PE-fonden eller någonting. Och sen lämnar du över till någon annan och så slipper du ta smällen. Och det där har varit ett problem, så vi har för hög volatilitet. Och det här såg man förr i tiden också, bland annat under 70-80-talet. Och då fick man gå in på olika sätt att då försöka sänka volatiliteten. Och det gjorde man dels genom att liksom knyta långa kontrakt. Säga att okej, men kan ni garantera ett pris nu på guld eller vad det kan vara 10 år framåt? Då kan man ju få ner volatiliteten, för då vet man vad det kostar. Vi ser också genom konsolidering, dels slår man ihop bolag för då kan de få en jämnare produktion. Men vi ser också det genom att folk köper upp, till exempel Tesla har ju pratat om att köpa upp nickelproduktion, tror jag, bland annat. Så vissa bolag liksom köper ju in då sina råvaruproducenter för att kunna garantera att de ska få råvaran till ett bra pris. Och det sista förstås, det är varför har folk inte investerat i de här sektorerna? Jo, för det har funnits bättre avkastning på annat håll. Vi har haft den nya ekonomin som man har investerat istället med fangbolagen. Och det här har vi sett två gånger förut. Dels under 70-80-talet, då var det Nifty 50, drog in i princip allt kapital. Sen sprack den bubblan och då liksom drog alla råvarubolag i väg jättemycket när det fick liksom en commodity supercycle, alltså en stor uppgång i råvaror och också hög inflation.
Det har väl lite varit som med alla andra råvaror, framförallt till exempel med oljan, är att du hade en superboom, alltså en riktigt jäkla bullrally, och det gjorde ju att man överproducerade. Och sen de här, det verkar ju boom bara cykla, överproducera, du kan inte sälja för särskilt mycket pengar, och det slutar med att väldigt många bolag går i konken. Men det innebär ju också att när det här lagret börjar ta slut, ja, då finns inte alls lika många som kan producera.
Nej, det är ju extremt liksom cykliskt råvarubolag, det har vi pratat om förut. Som du säger, när det är hett och alla vill ha det, då investeras det jättemycket och sen till slut får man en överkapacitet. Folk tar upp mer lån och så vidare för investeringar och sen faller priset ner igen och då är det många som då, ja, men går i konkurs eller köps upp eller sådär, och de tjänar inga pengar och då liksom rensas det ut. Och de som överlever då de här sämre tiderna, det är ju de som liksom är då ja, men slimmade och perfekta för nästa uppgångsfas, för det går helt enkelt upp och ner. Och det är ju det vi liksom någonstans ser att vi, och tror att vi är i just nu, att liksom en begynnande uppgångsfas, den har ju redan påbörjats, och då helt plötsligt är det de här bolagen som så det är ingenting man köper och så äger man 10 år framåt, utan det här går verkligen i cykler. Och det ser väldigt mycket ut som att vi har samma förutsättningar som under 70-80-talet där, att få en riktig sån commodity supercycle som de pratar om, de amerikanska analytikerna. Även under dotcom var det lite samma grej. Det var internetbolagen som drog allt kapital, och man fick sen en råvaruppgång när de här bolagen föll också. Det som jag tycker är intressant här, det är att det är lätt att tro att det här är en consensus trade, alltså att alla liksom är inne på det här spåret redan, och det är det inte. Det är väldigt lätt att tro det, dels som man lyssnar på vår podd kanske, låter det som att vi tjatar om det, man kan se en del om det på Twitter, men det är inte konsensus att köpa energibolag eller råvarubolag, tvärtom faktiskt. Tech har ju fallit jättemycket nu, roterade ju folk över till value, alltså värdebolag och billiga bolag. Det gick ju också där. Alla de här bolagen som vi trodde var superstabila, som retailjättarna Walmart och Target, ja, nu har de också fallit 20%. Alla blir liksom träffade av det här med inflation och så vidare. De enda som egentligen klarar sig ifrån det är ju råvarubolagen. Och vad köper folk då i de här nedgångarna? Jo, de fortsätter köpa dippen i tech, så det är inte konsensus att köpa råvarubolag. Det var faktiskt jätteintressant. Man såg att ARK som sagt hade rekordinflöden nu. Och hur finansierar man de köpen? Jo, det verkar som att man köper dem genom att sälja energibolag. Vi såg faktiskt att $705 miljarder har tagits ut från iShares US Energy ETF, ticker XLE. Det är en sån energibolags ETF. Så den har plockats ner ut extremt mycket pengar för att bland annat att lägga i till exempel ARK. ARK är ner över 50% sen årsskiftet, medan XLE är upp drygt 50%. Så man säljer det som går bra och köper det som går dåligt. Det är ju ganska klassiskt. Man klipper solrosorna för att vattna maskrosorna. Så det är lite intressant tycker jag. Och gemene man köper helt enkelt inte råvarubolag. Det vet vi, det ser vi svart på vitt i siffrorna. Det är några få liksom, utvalda, höll jag på att säga. Det är en liten bubbla som köper de bolag som har fått upp på ögonen för dem. Och institutionerna får inte köpa dem av ESG-skäl. Men det där är lite intressant. Frågan är vad som kommer hända med det framåt, om det där kommer skifta. Vi såg ett jättesnabbt skifte i Saab. Så fort Ryssland gick in i Ukraina, då var Saab inte längre ett bolag som höll på med att sälja vapen. Utan då helt plötsligt var det ett försvarsbolag som de har försökt tjata om så länge och varit helt plötsligt ESG-kompatibelt, för att oj, vi måste ju har det här för att försvara vår demokrati. Samma sak tror jag kan hända i liksom de här bolagen som just nu inte är ESG, men kan bli det, helt enkelt för att man säger att vi måste också kunna ha inhemsk energiproduktion, vi måste kunna ha inhemsk råvaruproduktion, vi måste kunna säkra att vi har de här sakerna för att vår ekonomi ska funka framåt. Det är ju liksom, har blivit en säkerhetsfråga. Så det finns absolut möjlighet till skiften där, att man måste ha de här sakerna. Dessutom ska tilläggas, hedgefonder och så vidare ligger extremt felpositionerade kring råvaror. De här är ju, äger i princip ingenting alls och har sålt av jättemycket. Och de här brukar jaga momentum. Så att börjar du få en uppgång, ja, då brukar uppgången förstärka uppgången och de kanske då går in i de här bolagen. Så det är mycket som är intressant med det. En av få contrarians som har gått emot trenden, det är ju Warren Buffett. Han vill man gärna ha på sin sida. Han har gjort, bland annat köpt Occidental Petroleum som vi tagit upp i podden. Han har också gjort Chevron till sitt fjärde största innehav nu, om inte jag så fel på siffrorna. Så att han är ju väldigt, väldigt intresserad här också. Men Nu pratar jag om olja igen. Och folk, jag sa att jag skulle prata om guld. Varför är då guld intressant som råvara egentligen? Det finns ett antal olika aspekter. Dels är man att det är tekniskt jätteintressant och det bryter ut liksom ur en tråkig range. Det finns mycket som pekar på att det ska gå upp. Och generellt så guldet är ju väldigt kopplat till den reala räntan eller realräntan. Och det handlar helt enkelt om man tar den faktiska räntenivån vi har och så subtraherar man inflationen, då får man realräntan. Och när den är negativ eller liksom blir lägre, då brukar ju guld också gå väldigt bra. Och realräntan i USA har stuckit iväg rejält. Jag kikade på en 100-årsgraf. Och senast vi såg de här nivåerna var faktiskt på 80-talet. Och då är frågan, ringer en klocka, vad hände på 80-talet? Jo, då hade vi en commodity supercycle också.
Ja, man kanske påpekar det här att det inte bara så att guld rör sig väldigt bra mot realräntan. Det är ju liksom negativt korrelerat. Så desto mer realräntan går ner, desto mer går guldet upp. Och vad har man sett nu senaste kvartalet?
Ja, men det är ju exakt det, och det är för att räntenläget har ju inte hängt med inflationen än, ska tilläggas. Det är ju så att kommer vi få massa räntehöjningar nu och vi får ner inflationen, ja men då ser det inte lika bra ut. Men det räcker med att vi har haft den här första starten för att kanske starta igång en riktig liksom uppgång i guld och så vidare. Och som sagt, det räcker för hur de här bolagen ser ut just nu, hur slimmade de är, så räcker det med att vi bara får upp priset en del och kan hålla det på de nivåerna. Precis som oljan så kan det bli väldigt bra för de här bolagen. Sen dessutom ska tilläggas då, vi har en stor säsongseffekt här som är rätt intressant. Våren är generellt guldets sämsta period. Och då kommer någon skrika, men här med säsongseffekt är ointressant, det är bara tekniskt. Nej, det här handlar faktiskt om fundamentala anledningar till varför guldet är svagare på våren. Det handlas helt enkelt mer guld på hösten. Varför då? Jo, men dels, det är framförallt Indien och Kina bland som är bland de största aktörerna där liksom även retail köper fysiskt guld. Varför gör de det? Ja, men dels har det gifting season, alltså det, man ska köpa presenter av olika anledningar. Men framförallt så är det också som så att där har man en kultur och tradition att man växlar till guld för att det är liksom ett säkraste sättet att hålla sina pengar, eller det är en tillgång man vill äga. Och då är det så att när skördesäsongen är slut, då är det väldigt många som förhoppningsvis har vinster och de växlar mycket av det till guld. Så det är alltid ett väldigt stort köptryck på guld till hösten. Och då kan man ju bara lyfta med en liten intressant detalj i sammanhanget. Vetepriserna är ju upp närmare 50% på bara ett halvår. Det beror ju på att Ryssland och Ukraina är båda med på listan över världens 10 största producenter av vete. Och därför också, det är också en av flera anledningar att priserna skenat för dem då. Vi får inte ut deras vete. Okej, men vilka är de två största veteproducenterna i världen då? Ja, det är Kina och det är Indien. De är nummer ett respektive nummer två. Och Indien har nu stängt sin veteexport för att kunna garantera inhemsk tillgång, för man har brist på vete inhemskt. Kina har också problem med att möta efterfrågan. Om man pratar till och med om stora svältkatastrofer inom Kina på gång. Och då är frågan, hur påverkar det här? Om vetepriserna nu skenar, hur påverkar det böndernas möjlighet till att växla sin vinst mot guld efter skördesäsongen i höst?
Jag ska bara snabbt flika in där med att man uppskattar att världen har cirka 10 månader med vetelager. Varav 5 ligger i Kina, som de dels inte vill exportera, men dels också, det är rätt många andra som tror att en stor del av det här vetelagret i Kina har blivit dåligt, det har ruttnat, blivit uppätet av råttor och så vidare. Så att eventuellt ser det ännu värre ut än vad man först kan tro.
Alltså det är extremt bullish. Det är väldigt tråkigt för mänskligheten förstås, men det är väldigt bullish för vetepriserna. Och höga vetepriser leder också till större guldinköp när man har stora vinster. Så det där är jätteintressant. Så att vi har en dålig period nu och ändå går guldet bra. Det lär gå ännu bättre efter hösten. Och då är det som sagt intressant, vad händer med guldbolagens lönsamhet? Vad händer med deras vinster när de börjar rapportera Q4 eller Q1 nästa år och så vidare? Sen är värderingarna trevligare. S&P 500 handlas just nu till runt P/20 i snitt. Medan GDX, alltså den här ETFen med goldminers, har ett snitt P på 15. Och då ska det tilläggas att det är ju rullande, alltså bakåtblickande siffror. Tittar vi framåt så ser det ut som att S&P 500-bolagen, där är många som kommer minska sina marginaler, få tufft fram på grund av inflation. Medan goldminers snarare ökar sina marginaler av exakt samma skäl. Och den här hävstångseffekten finns ju minus precis som för oljeproducenter, och det är därför de är intressanta just nu. För att sticker guldpriset lite grann så blir det liksom ren vinst. Om man har satt in att okej, vi behöver ha det här guldpriset för att tjäna pengar, och så stiger det upp 10%, då blir det liksom 10% i ren vinst som kommer in där, eftersom kostnaderna inte ökar lika mycket som vinsten. Så väldigt intressant. kommer inte hinna dra igenom så mycket case här nu kanske, men jag tycker man ska kolla in båda de här två ETF-erna. GDX är den i artikeln, och vill man titta på lite mer juniora bolag så är GDXJ, J står för junior. Några top holdings, några av de största innehaven i GDX är bland annat Wheaton Precious Metals Corp. Jag tror kanske vi har plockat upp det tidigare, eller någon av deras systerbolag, ska säga. Finns det något annat Wheaton också att prata om? Det är väl royaltybolag om inte jag minns fel. Ticker WPM, och de handlar ju både med silver och guld. Silver ser också rätt intressant ut, och det handlas till P26 nu. Men sagt, det intressanta är vad händer på de kommande 12 månaderna med P-talet. Ett av de som jag tycker mest intressant är Agnico Eagle Mines, ticker AEM. Där har man P30, men man förväntas växa enormt här. Dels har man en stor lönsamhet, och sen så förväntas man växa 30%. Alltså själva produktionen växer man 30% fram till 2030. Det handlas det en gång i navet just nu. Och det här är noterat i Kanada. Man har gruvverksamhet i just Kanada, norra Mexiko och faktiskt också i Finland. Och det här gillar jag skarpt. Många av de här bolagen har ju produktion på ställen där det inte känns jättesäkert. Man vill gärna ha produktion på ställen som ser trevligt ut. Där man kan lita på att saker och ting kommer skötas demokratiskt. Och dessutom nu då. Miners gick upp ganska starkt här under våren. Och sen har man precis åkt på med rejält med däng och gått ner igen 20% upp till 30% i vissa bolag. Så kanske är det en intressant läge att göra en re-entry i de bolagen om man är intresserad av det. Ja, det var dagens avsnitt. Vi har ju som vanligt en liten innehållsförteckning. Är det något av det vi pratar om som vi äger just nu?
Ja, jag har ju som bekant en skvätt guld i portföljen.
Just det, du ser. Och vi är faktiskt lite guld också även i bolagsportföljen. Annars tror jag inte något av bolagen vi äger, inte just nu i alla fall. Oavsett vad vi äger ska man komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var ena eller var gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Apropå sponsorer, vi vill tacka Robomarkets. Som sagt, båda de här ETF-erna bland annat vi pratar om går att kolla in där om man vill handla om via CFD. Och det finns många andra fördelar med att titta på den plattformen också. Och framförallt vill vi pusha lite för eventet vi kommer hålla tillsammans med Robomarkets i Stockholm den 16 juni. Kolla in länken av oss i beskrivningen för att anmäla dig. Vi kommer också skicka ut en tweet om det.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.